P3, Sveriges Radio.
Britney Spears!
För mig är Britney Spears, jag är lite som Jesus typ.
The girl next door with just a small touch of the devil mixed in.
Det var då hon tog över kontrollen av både sin kropp och sin sexualitet.
Britney Spears är den artisttypen som vanligtvis dör som 27-åring.
Leave Britney Spears alone right now!
Fuck you! It's like you can never win, you know? I'm not here to please.
Du lyssnar på P3 musikdokumentär om Britney Spears, född, korsfäst och återuppstånden. Och jag heter Matilda von Essen. Det är februari 2007. I Tarzana, Los Angeles, driver Esther Tognossi en liten hårsalong. Det börjar bli sent och dagens sista kund ska precis gå. Plötsligt svänger en stor svart bil in på parkeringen. Två vältränade män i solglasögon hjälper en ung kvinna ut ur bilen. Hon har en grå munktröja på sig, shorts och luvan över huvudet. Och bara några sekunder rusar fyra fotografer fram. Esther tittar ut genom fönstret. Det är Britney Spears. Och hon är på väg in i salongen. Britney ber att få sitt långa hår avrakat. Löshåret sitter för hårt knutet. Esther Tognossi vägrar. Hon är rädd för att bli stämd av superstjärnan. Det blixtrar till i Britneys ögon när hon får nej. Hon är trött på att alla säger åt henne vad hon ska göra. Hon har stått i rampljuset med ett leende på läpparna sedan hon knappt kunde gå. Nu dunkar huvudet av hårt fästande, skilsmässa och paparazzi-kamerornas eviga smattrande. Britney bestämmer sig snabbt. Apparaten ligger i hennes hand och hon sätter den mot tinningen. Tjocka, mörkbruna bitar av hår faller ner mot golvet. Allt ska bort. Hon drar med handen över sin skalliga gässa och tittar först in i spegeln, sen ut mot fotograferna. Hon ler på samma sätt som hon alltid gör, men det här är ett uppror. Hon gör vad hon vill, och hon bryr sig inte om rubrikerna. Det här är början på ett helt nytt kapitel i Britney Spears liv. Amerikanska CNN och Fox News rapporterar.
We will turn now to the story that is burning up the internet. It's just burning this morning. Yes. Britney Spears.
Live now in Sherman Oaks with exclusive video of Britney Spears that's raising a lot of eyebrows.
Let's just say with a whole new look that may not be so popular with her fans.
Her recent behavior has many people asking, is Britney Spears going out of control?
Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous. I'm flying. There's no escape.
Det är tidigt 80-tal i den amerikanska delstaten Louisiana. I staden Kentwood sitter förskolläraren Lynn Spears i sin bil. I passagerarsätet bredvid sitter hennes femåriga dotter Britney. En Britney som dagen till ära har på sig klänning, lackskor och rosett i håret. Hon är en bubblig femåring som dinglar med benen och sjunger högt för att få sin mammas uppmärksamhet. De är på väg till skolavslutningen och Britney ska sjunga solo för alla föräldrar och barn. Sången är biblisk och handlar om Jesus. Britney älskar att åka bil med sin mamma. Det är mycket bättre än att vara hemma.
Hon hade en väldigt turbulent uppväxt. När man ser bilder på dem så verkar de vara den här klämkäckt glada familjen. Den här perfekta kärnfamiljen med det perfekta livet. Men det var ju väldigt långt ifrån det.
Det här är Natasha Asarmi, musikjournalist på Aftonbladet. Hon tror att Britney Spears tidigt kommer i kontakt med dans, sång och uppträdande- eftersom mamma Lynn Spears försöker fly verkligheten genom sin dotter.
Britneys pappa hade problem med alkoholen, han hade spelberoende, vilket gjorde att han inte kunde jobba. De levde ganska fattigt. Ibland så var det så illa att han till och med fick gå ut och jaga mat. De kunde äta allt från harar till ekorrar. Liksom. Det var verkligen på den nivån.
I Kentwood lever de flesta invånarna på existensminimum. Arbetslösheten är hög och det är hårt fysiskt arbete som gäller. Familjen Spears och de flesta i området tillhör The Baptist Church. Lynn Spears är bara 22 år när hon blir mamma första gången och 26 när hon får Britney. Hon är en kvinna med bestämda ögon, varm röst och en stark övertygelse. Hon berättar om sin talangfulla dotter i en intervju med Oprah Winfrey.
I knew she was special really like around 4. But then by the time she was 7, I started really seeing star quality on the stage because she was a shy child, but when she'd get on the stage, she had a totally different personality.
Uh-huh. And you could see that at 7.
Yeah. Oh yes.
Lynn sätter upp ett strikt schema för Britney. Dansklasser, gymnastik och sånglektioner flera gånger i veckan. Hon sjunger i kyrkans kör och det blir fler och fler uppvisningar.
Det var ju mamman som pushade på det här och såg till så att hon var med på så många platser som möjligt helt enkelt. Och syntes så mycket som möjligt.
Lynn lär Britney att hon alltid ska le och underhålla, oavsett hur hon mår eller känner sig. Hur dåligt är han hemma med alla bråken, hennes pappa som dricker för mycket eller pengarna som aldrig kommer in, får hon aldrig visa det utåt. Det är något Britney verkligen kommer ta till sig. I början på 90-talet ska det amerikanska barnprogrammet Mickey Mouse Club återlanseras.
Ja, men som Disney-klubben fast mer uppstyrt. Väldigt många stora amerikanska kändisar fick sin start där.
Det här är Tommy X. Han är kreatör och musikvideoregissör. Och han kallar sig själv Sveriges största Britney-fan. Nu ska Britney ta det första steget mot den amerikanska barnstjärneindustrin.
Om man inte går via Disney så gör man liksom skönhetstävlingar eller blir headhuntad till något stort skivbolag i väldigt tidig ålder. Liksom. Och så tror jag att Britney hade det. Väldigt lite barndom och väldigt mycket arbete.
Lynn Spears får numret till programmets producent Matt Castella och tjatar sig till en audition. Britney och Lynn gör ytterligare en bilfärd ihop. Den här gången 7 timmar till Atlanta.
Men problemet är att Britney Spears är bara 8 år. Så när de åker för att göra sin audition så tycker han som har hand om castingen då att hon är alldeles för ung.
Lynn vet att åldersgränsen är 12 år men vill visa upp den 8-åriga Britney. Innan de går ger producenten över ett visitkort med namn och nummer till en talangscout i New York. Lynn håller kortet framför sig. Hon bestämmer sig. På något sätt ska pengarna räcka till att flytta till New York. Familjen delar på sig. Pappa och storebror blir kvar hemma i Kentwood medan Lynn, Britney och hennes lilla syster åker till New York. De flyttar mellan olika korttidskontrakt, små slitna enrummare. Lynn har fixat en agent. På dagarna spelar Britney in reklamfilmer och skola. Det gör hon när det finns tid över. På kvällarna är hon inhoppare till huvudrollen i en off-Broadway-föreställning som heter Ruthless. Den handlar om den talangfulla 8-åringen Tina. En historia som lika gärna hade kunnat handla om Britney.
Good evening. Tina has been blessed with a great deal of talent. Blessed? Or cursed?
Men det är dyrt att leva i New York. Trots att Britney jobbar hårt går ekonomin inte ihop. Mamma Lynn får räkningar där skuldbeloppet bara växer. De ligger hundratusentals kronor efter. I Kentwood, Louisiana, går ekonomin dåligt. Britneys pappa, som jobbar som byggarbetare, har tvingats åka iväg till Memphis för att hitta jobb. Familjen är nära konkurs. Men Lynn är fast övertygad om att det bara är några år kvar. Sen kommer satsningarna på Britney att ge utdelning. 4 år har gått sedan Britney fick nej av Mickey Mouse Club i Atlanta. Nu fyller hon 12 och kan själv ringa om en audition.
Hello,
Och den här gången går det vägen tillsammans med framtida stjärnor som Christina Aguilera, Kerry Russell, Ryan Gosling och Justin Timberlake får Britney Spears en plats i programmet. Från lilla Kentwood i amerikanska södern filmas nu Britney i vitt linne. Hon visar glatt upp vad hon tar sina danslektioner och sin mormors snabbmatsrestaurang.
Where I come from is country. And when I get back home I start talking country again. Stuff like yonder and hey y'all or what y'all doing. I probably started dancing when I was like 3 years old. When you're dancing you just can't do a step. You've got to get into it, you know?
Det är mitten på 90-talet. Mickey Mouse Club har lagts ner. Grupper som NSYNC, Backstreet Boys och Spice Girls spelas på radion hela tiden. Britney får ett erbjudande om att vara med i en liknande storsatsning. Ett tjejband som heter Innocence. Men Britney drömmer om något annat. Ända sedan hon började lyssna på musik har hon haft två idoler. Whitney Houston och Madonna. Båda är soloartister och det är precis det Britney vill bli. Så hon spelar in en demo och får hjälp att skicka runt kassetten till olika skivbolag.
Men ingen nappar ju riktigt för att de vill liksom inte ha en till Madonna, säger de. De är ju så inne på det här med liksom popgrupper.
De tycker också att Britneys röst inte håller. En fråga som kommer vara återkommande hela hennes karriär. I en senare intervju med Diane Sawyer ställs frågan rakt ut.
Do I like my voice? I'll be completely honest. I think my voice is okay. I like the feeling that I get when I sing. It's not so much my voice. It's a state that I go in when I sing that I really like. But I would love to have a voice like Christina. I would love to have a voice like Whitney Houston.
Men så händer någonting. Britney får ett samtal från Jive Records. Hon ska på audition på deras flådiga huvudkontor i New York. På väggarna hänger bilder på skivbolagets bästsäljande artister, NSYNC och Backstreet Boys. Hon är stressad och hennes naglar är nedbitna. Britney försöker dölja dem genom att hålla armarna bakom ryggen. Var och en av bolagscheferna har fått ett foto av henne. Lynn har framkallat bilderna och sagt åt henne att ge dem som promotion. Fotot är taget från en veranda i Kentwood där Britney ler brett åt kameran och kramar om en hund. Hon börjar sjunga på en Whitney Houston-låt. Nervositeten gör att ögonen rullar uppåt, bakåt.
Det här är en tjej som har något, hon har så här it. Någonting man inte riktigt kan sätta fingret på, men man ser att det här är någonting som kommer connecta med tonåringar.
Chefen på Jive, Steve Lant, har uppfattat det som att ögonen rullar av njutning. Han tittar ner på hundbilden. Den vita kristna flickan från södern, i kombination med den mogna ögonrullningen, kommer att vara oemotståndlig.
Chefen där säger att det är så sällsynt med någon som liksom delvis har en stark känsla som Britney hade, alltså i en så ung ålder, men som också kan funka så himla bra kommersiellt.
Britney blir signad. Chefen visar vem som ska vara hennes inspiration. Det är den svenska artisten Robin och han visar videon till Show Me Love. Britney studerar den svartvita musikvideon och funderar på hur hennes egna videos ska se ut.
De vill ju satsa stort på Robin där borta som i USA. Men Robin själv var inte sugen på det. Hon kände sig lite brådmoget klok. Och kände att det här är för stor cirkus för mig. Jag trivs inte. Typ som att Robin säger nej, då får vi hitta någon annan då till det här upplägget som vi är så sugna på. Vi tar Britney Spears från Disneyklubben som får göra Robin-grejen.
Det här är Alexander Kronlund. Han är låtskrivare och producent och har skrivit flera av Britneys största hits. Samtidigt som Britney signas stressar Alexander Kronlund fram på en gata på Kungsholmen i Stockholm. Sent i ett fredagsmöte på Chiron Studios tillsammans med Dennis Pop och Max Martin.
Ska du vara med på möte eller vill snacka om en tjej från Disneyklubben som heter Britney Spears? Som vi ska satsa på, de vill att vi ska göra låtar och hits till henne. Då säger jag av någon sjuk anledning att jag inte tror på namnet Britney Spears. Jag fick någon så att jag hade en flummig skön insikt. Det är ett ohittigt namn, Britney Spears. Jag ser inte det hända. Jag skiter i det. Jag missade så att säga tåget helt för att jag inte liksom kände för hennes namn. vilket nu känns som det mäktigaste namnet någonsin, Britney Spears.
På andra sidan Atlanten sätts nu den 16-åriga Britney på ett plan mot Chiron Studios. Det är Britneys första utlandsresa.
Sen pågick det liksom skrivande i studion och allting, så hon var liksom, vi håller på med den här Britney Spears och förberedde. Sen kom hon dit, en söt, blyg tjej som jag inte liksom reagerar så mycket på heller då. Ja, det är väl en av alla som man ska prova jobba med. Sen fick jag höra Baby One More Time när den var på gång. Och sen, ja, då fattade jag vad jag missat.
I ett klipp från våren 1998 står Britney framför en mikrofon. Hon har vit t-shirt på sig, skrattar nervöst och lyssnar noga när producenterna pratar. Bredvid henne sitter Max Martin. Britney nickar åt allt han säger.
She's got an excellent voice with a bit flavor in it. You know, good sense of, you know, catching the melody, performing it, like taking it to another level. Because that's, as a songwriter, that's what you're looking for.
Making my first record is great. Yeah, it's a lot of fun. And people really don't realize what, you know, work goes into it.
Hennes debutsingel blir Baby One More Time. Och den har redan blivit ratad av TLC och Backstreet Boys och Robin. Den hittade nog verkligen rätt hos Britney Spears. För den blev ju väldigt så Lolita sexy på något sätt som kanske inte alls hade funkat idag. Men den är liksom fylld av något sorts så här kåt längtan liksom.
När videon ska spelas in föreslår Jive att den ska vara animerad. Power Ranger-inspirerad. Men Britney har egna idéer. Videon ska vara som Robins Show Me Love, fast tvärtom. Svartvitt ska istället vara färgexplosion och försiktig dans ska vara full koreografi. Om Britney får välja kommer dansen alltid före sången. Hon vill spela olyckligt kär katolsk skolflicka som dansar med sina vänner i olika delar av skolan. Skivbolaget tvekar, men Britney intygar att det är sånt som amerikanska tonåringar vill ha. I videons öppningsscen sitter hon till slut i ett klassrum med knästrumpor, kjol och kofta. I håret hänger två tofsar med rosa puffar. Skjortan är knuten precis under behån som är svart. I en intervju från inspelningen sitter Britney i träningskläder och säger att hon har gjort något nyskapande.
There's not that many pop songs out right now, for one thing. I mean, there's the Backstreet Boys and Robin, but there's not like a young female artist. You know, my song, for one thing, is totally different from anything out there, which is really cool, you know. And I mean, just like the dancing and like the whole thing together is totally different from anyone else.
Britney är en succé. Låten och albumet med samma namn placerar sig direkt på Billboard som nummer ett. Men alla är inte lika nöjda.
Kids gillar henne och låten klättrar på listor och det är ett örhänge liksom. Det går inte att värja sig mot den, att den är catchy. Men samtidigt så debatteras hon ju som en väldigt så syntetisk produkt skapad av skivbolag och det ses liksom inte som ett legitimt skapande.
Det var lite hårdare ton mot Britney än till exempel Rihanna och hur många andra som helst. Eller är det ett Piaf sångare som fick kompositioner till sig?
Till tillbaka i Kentwood, i Britneys lilla flickrum med rosa väggar, popplanscher och hyllor med gosedjur. Tillsammans med den skandalomsusade fotokonstnären David LaChapelle är hon här för att promota albumet. Hon ska pryda omslaget på Rolling Stone Magazine. Det är ovanligt för unga debutanter. I en svart BH med prickig underdel ligger hon på ett cerisrosa lakan med en Teletubby placerad under ena armen. Och i andra handen håller hon en lila telefon och blickar förföriskt in i kameran. På omslaget står det Inside the Mind and Bedroom of a Teen Dream. Kritiken mot tidningen är enorm. TV-programmet Inside Edition visar omslaget för folk på gatan.
If I had a 17-year-old daughter, she would not be walking out of the house like that.
I think it's a shameful business, 17-year-old girl.
Den ofrivilliga provokatören Britney Spears befinner sig nu mitt i en skandal.
The girl next door with just a small touch of the devil mixed in.
Kritiken som handlar om att sexualisera ett barn blir ännu värre eftersom det är den kristna flickan som poserar halvnaken.
The American Family Association tyckte att det var så himla problematiskt att hon lite så här befann sig i gränslandet mellan liksom den här oskuldsfullheten och verkligen liksom vuxen sexualitet. Så de tyckte att alla som älskade Gud i USA skulle bojkotta Britney Spears och hennes musik.
Med sin starka tro och religiösa uppfostran blir Britney förkrossad av kritiken. Förkrossad blir även Britneys mamma Lynn. Satsningarna på Britney har gett resultat långt bortom Lynns drömmar. Hennes första album har täckt familjens skulder flera gånger om. Pengarna har också räckt till en enorm villa i Kentwood. Däremot har Lynn förlorat sin inverkan på Britney. Nu är det Jive-chefer, publicitetsansvariga och turnéledare som säger åt Britney vad hon ska göra. Lynn berättar i en intervju med NBC. Hon är samlad och sitter med ett kors runt halsen.
Oh my gosh, Rolling Stone. I'd never even bought one, but I just heard, wow, this is really a big deal. And this was when, you know, she's just beginning, so you have no picture rights, you don't have it, you don't have editorial rights. It's like she's a beginner. She's just coming on the scene. So we didn't really know what we were doing. We were kind of in shock at what was going on and in awe at the same time. We had no one that could tell us what we were supposed to be doing.
Tillsammans med sin mamma kommer Britney på hur de ska hantera kritiken mot hennes kristna moral. Någonting som placerar henne i gränslandet där hon kan anspela på sex utan att bli ifrågasatt. Så när Access Hollywood frågar vet hon sitt svar.
Yeah, my mom also told me once you have sex with a guy that you know you're with or whatever, it's like so many more emotions are involved and everything gets like, you know, crazy and twisted.
Britney går ut med att hon är oskuld och ska förbli det till hon gifter sig. Varje gång hon får frågan ler hon blygt och hänvisar till att det finns en regel i Bibeln. Sanningen är att det bara är en lögn. Lynn vet lika väl som Britney att hon förlorade oskulden med en tidigare pojkvän från Kentwood. Skandalen med omslaget för Rolling Stone förstör inte direkt försäljningssiffrorna. Albumet säljer platinum två gånger om. På knappt ett år har Britney Spears gått från tråkigt namn till att ha en plats på Billboard, Alexander Kronlund.
Förutom att det var en väldigt, väldigt ny och speciell musik då, och det var jättestarka poplåtar från ett brinnande gäng som pikar. Det finns alltid ett behov av en slags Marilyn Monroe-figur och bygga upp någon blyg artist som ska byggas upp till någon drottning eller prinsessa. Detta i det här lyckosamma greppet som David LaChapelle gjorde med Rolling Stones-tidningen och hennes nästan lite pedofiliga bilder då, så tror jag skandalen pushade försäljningssiffrorna många procent.
Baby One More Time är den bäst säljande singeln någonsin gjord av en tonåring. Den har sålt i över 20 miljoner exemplar. Framgången går långt bortom USAs gränser till alla världsdelar.
Female artist of the year would be Britney Spears.
Utmärkelserna regnar över henne. På Billboard 1999 vinner hon fyra kategorier. Det är en uppspelt Britney som får priset från bandmedlemmarna i NSYNC.
Thank you so much.
And I truly believe if you follow your heart and most importantly God, your dreams will come true.
På MTV European Music Awards samma år vinner hon alla fyra kategorier som hon är nominerad i.
Britney Spears! Once again, I would like to thank Jesus Christ and my family.
På plats är Sveriges Television och Kristin Kaspersen. Kristin sitter nära Britney, som är blyg men har lätt till skratt. När hon berättar gestikulerar hon stort.
Hopefully 10 years from now I'll have a number of number one albums and I'm gonna be around for a while and be a legend like Madonna or something.
You just been in Sweden recording your new album?
Yeah, before I came here I was in Sweden. I recorded like half the album.
Som Britney avslöjar i intervjun så sliper hon redan på sin uppföljare. Samtidigt på Pipersgatan i Stockholm.
Jag går ut och promenerar fram och tillbaks tills det händer något i huvudet. Och så kom en hook som var typ hela, nästan hela refrängen på en gång. Down, 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 down. Och att det ska vara lite 50-talsflutt och lite dum, 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 dum. Sen dum, dum. Hysterin var väldigt stark redan första året. Jag fick en känsla att jag ville skriva om hennes då förmodade olyckliga inre. Så det var den rätt profetiska texten. För hon ville att det skulle vara about a girl named Lucky, som man inte trodde att det var om henne. Men det kanske man kan förstå att den handlar lite om henne.
Efter att turnén för hennes första album är avslutad har Britney bara varit ledig i 6 dagar. Hon har sedan tidigare slutat skolan, redan efter 9:e klass. För 18-åringen är livet samma som hon alltid levt. Ensam och skjutsad till olika uppträdanden. Skillnaden är att Lynns skruttiga bil är utbytt mot en enorm turnébuss. Och talangtävlingarna är utbytta mot USAs största arenor.
Blygheten, ensamheten och att så fort kastas ut i så stor värld och komma från en så liten värld som hon kommer ifrån. Den omställningen är för drastisk och brutal för att inte liksom gömma sig som en tjuren Ferdinand.
Så släpps ett nytt album, Oops, I Did It Again, som kaxigt hintar om att hon ska göra succé igen. Albumet toppar direkt försäljningslistan i USA. Idén till videon till titelsingen har Britney kommit på. Den här gången är det ombytta roller från skolflickan. Hon är hjärtekrossare i rymden och hon ska på sig en röd lackbody. I mitten av videon ska en filmscen spelas upp. Idén kommer från Alexander Kronlund.
Hade jag precis sett Titanic, så jag utgick lite från lite idéer kring scenen där tanten droppar den här oerhört ovärderliga juvelen i vattnet. Man säger nej, skriker man. Och i sketchidén så ska den här killen visa hur mycket han tycker om den, att han till och med dök ner efter och hämtade den här juvelen.
Det nya albumet ger inga skandaler den här gången, men det spekuleras i något annat. Ryktena säger att profetian i Lucky inte stämmer. Att hon inte är ensam på toppen. I det livesända nöjesprogrammet Match bjuds publiken in och ställa frågor. En blond tjej med tandställning tar skakigt emot mikrofonen och ställer frågan.
Okay, I've heard like a rumor that you and Justin from NSYNC have gone out. I'm just wondering if it was true.
No, it's not true.
Not true?
No, it's not true.
It's not true.
No, I guess because we were on the Mickey Mouse Club together with JC. But I mean, people are gonna start rumors, try. But no, it's not true.
Samma sak händer igen några veckor senare.
Last night on TV, I saw you and Justin from NSYNC making out.
What?
Have you two been going out this whole time? Love, Carrie.
For real?
I don't. I'm just the messenger. I'm just a.
Till slut går inte att förneka. Fler och fler har sett paret ihop. Britney Spears bekräftar att hon är ihop med den blonda popstjärnan Justin Timberlake.
Britney och Justin var ju typ dåtidens Justin Bieber och Selena. Det är ett jättestort power couple. Och Justin Timberlake är NSYNC som liksom ett av jordens största pojkband. Och hon har typ världens jävla liksom kometkarriär. Så det är ju väldigt stor nyhet.
I ett klipp från Hollywood Premieres hörs hysteri när paret anländer till en premiär.
It's Britney and Justin. They have arrived. They're sure that you can hear the crowd going crazy. Britney has showed up.
We're live on the internet right now with Paramount. You must be very excited.
I en intervju med Oprah Winfrey berättar Britney försiktigt och blygt om att Justin var hennes första kyss.
We were playing Truth or Dare.
Uh-huh.
And we were listening. Oh my gosh. And we were listening to Janet Jackson.
Okay. And you were how old?
Ooh, I think 12.
12? Yeah, okay.
Yeah. And his friend dared him to kiss me. So that was my first kiss.
First kiss?
Yeah.
How do you manage not to get jealous when girls, you know, are they're like throwing their panties at him?
Well, I guess we've both been doing this for so long, and it's not like just something that happened. You know, uh-huh. Since we've been going out, there's been girls like that, and there's been guys going like that for me. So it's just, I guess we were just used to it.
Nyheten om det perfekta popparet för inte bara goda saker med sig.
Då är vi helt plötsligt den här oskulden som alla är så besatta av. Up for grabs. Då börjar väl folk fantisera om hon har släppt den eller om hon liksom är oskuld fortfarande ska hålla sig till äktenskap. Stor, sjuk national concern i alla fall är det.
På en presskonferens i Cannes sitter Britney på ett podium framför ett 50-tal journalister. Turen att ställa en fråga går till en brittisk journalist.
I'm just wondering how you feel about all the constant speculation about your virginity and whether you are a virgin or not.
I really wish I would have never said anything to begin with, because I'm kind of stuck in this little place where people are always asking me, but
have there been any changes on that front?
That's a personal question.
Ett rum med vuxna journalister skrattar, redo att anteckna den 18-åriga Britneys svar. Hon får råd av Oprah.
Do you wish you'd never said anything about the virginity thing because it's going to follow you to wedding night?
Yeah, I kind of do because when I go overseas, you know, they'll ask you questions about it and it's just something that's there and you can't help it. But no, I'm going to try. I'm going to try to stick to what I said.
Do you think it's anybody's business if you do or don't? You say, because you're going to try. So does that mean, like, if you decide not
no,
to...
No, it's for me, you know.
Yeah, I think
course.
It's for you to
yeah,
decide.
Yeah, definitely.
Yeah. You yeah. don't need a world announcement if yeah, you change
definitely.
Your mind. And I'm here to tell you, you have the right to change your mind mm-hmm. if you want to change your mind, okay?
Det är den 7 september år 2000. Britney ska uppträda på MTV Video Music Awards. Numret har hon repat i veckor. Nu sitter hon i sminket och puttar in det långa blonda håret under en hatt.
Den här tiden var ju VMAs liksom otroligt viktigt jämfört med vad det är nu. Och det var väldigt groundbreaking för alla artister försökte alltid klå sig själva och varandra och göra så här unika uppträdanden. Sen fanns inte YouTube utan det ville man se musikvideos var det liksom MTV man kollade på. Där har ju liksom Britney blivit en legend för hon har toppat sitt uppträdande år efter år.
Det är Britney Spears tur att gå ut på scen.
Och då kommer hon ut för en lång trapp i klädd i kostym och så här hatt och sjunger I can't get no satisfaction med Rolling Stones. Och sen börjar hon liksom strippa av sig kläderna.
Under har Britney på sig en genomskinlig, kristallbeströdd kroppstrumpa. Hatten slänger hon åt sidan och låter sitt långa blonda hår hänga ner för axlarna.
sen börjar hon världens liksom sjukaste danspass till drum and bass version av Upside Did It Again, hennes liksom andra stora hit tillsammans med massor av bakgrundsdansare. Och det är så jävla fett det här uppträdandet.
Långt ifrån alla tycker att uppträdandet var ikoniskt. En reporter från MTV går runt på stan och samlar reaktioner.
And really, if she was such a great like musician or artist, she wouldn't have to wear such skimpy outfits.
What I would say to Britney, if I saw her on the street, I'd probably tell her, think about those 12-year-olds that listen to your music, and think about the 12-year-olds who saw you on the VMAs, and think what they're thinking. They probably are thinking that it's okay to dress like that, which it's not. You know, she's a role model to a bunch of little kids, and I mean, something like that, that kind of makes little girls want to wear that kind of stuff, and you know, that's not really appropriate.
När förra albumet släpptes var Britney ett barn. Men nu har hon fyllt 18 och kritiken har hårdnat. Nu handlar det inte bara om ett skandalöst foto, utan om att Britney är en dålig förebild för små flickor. Det är inte bara kritiken som blir tuffare. Även Britney blir vassare på att svara på de kritiska rösterna. Här i MTV.
I'm not the children's parents, you know what I mean? I've just got to be me, you know what I mean? I know there's going to be people out there. Not everyone's going to like me. I know that. You know, but so if you don't, you know, just don't like me, and if you do, that's cool, you know, I'm cool with that.
Förebilder är inte. Framgångssagan Britney håller på att växa sig större än popstjärna. Hon är en hel industri. Hon släpper parfymer, dockor, böcker. Dessutom signar hon ett kontrakt med Pepsi.
Tyvärr så är det många som ser henne som en produkt då. Hennes legitimitet som musiker och artisten är inte så himla stor.
It's a Pepsi twist, man. And that's not Britney Spears.
Pengarna hon tjänar investerar hon i en enorm villa i Hollywood Hills och en lägenhet i New York. Det har gått lite mer än ett år sedan Upside It Again släpptes. Och Britney är i studion igen. Den här gången har hon tagit in nya producenter, inspirerade av hiphop och funk. Britney vill skriva och producera mer själv.
Jag ser artisten Britney Spears som Max Martins baby. Jag kan bara prata om Britney mom, men artisten Britneys mamma är Max Martin. Så skulle jag säga att runt 2001 när Pharrell Williams kliver in i bilden och hiphoppen och dans och rytmer, så gör hon sitt så här, flytta hemifrån och typ skämmas för mam, eller för oss då, så som man känner när mamma är lite tönt i sluta nu, jag vill göra coola rytmiska grejer och liksom sånt som är cool, och så känns vi då att vi gör töntiga ABBA grejer och vi känner oss lika töntiga som hårdrocks hårbanden när Kurt Cobain kom 91 typ.
Britney-albumet blir ju någon sorts brytpunkt, för det, då börjar man liksom nosa på lite mer så här vuxnare sound. Samtidigt som den här Overprotected är ju typ Britneys liksom story i ett nötskal. Jag tycker typ ända från att hon slog igenom fram tills nu så har hon typ den storyn. Bara så här, ingen kan säga åt mig vad jag ska göra, jag vill bara dansa, och då är det typ ofta det här med att hon antingen bara är en liten tjej men stor ändå eller så. Den storyn tror jag lockar många. För jag tror många kan känna sig så här instängda eller nedtryckta eller utanför, och att man bara vill köra sin grej. Liksom.
Me. Action!
Albumet Britney är mer sexuellt explicit än något tidigare album varit. Någonting som ska speglas i 2001 års uppträdande på MTV Music Awards. Britney väljer att köra singen I'm a slave for you. I ett klipp från MTV filmar de henne när hon repeterar. Scenen är utsmyckad som en djungel. I mitten står en bur som hon ska starta i. Och där kommer en vit tiger hålla hennes sällskap. Iförd grön BH, shorts och boots står Britney bakom scenen. Med bländvita tänder ler hon snabbt när kameran kommer nära. En mygga sitter vid kinden, men hon ska inte sjunga. Numret är så spektakulärt och koreograferat att hon kommer att köra playback och mima. Plötsligt kommer en kvinna in i bild med ett annat djur. En enorm gul pytonorm.
So you want to probably grab him a little closer to the head and just don't let him wrap around that table and you'll be fine.
Den ska Britney dansa med under uppträdandet.
Like that.
Publiken skriker. De är som galna. Det här är ett av Britneys mest legendariska uppträdanden. Men ingen framgång utan skandal. Djurrättsorganisationen PETA drar tillbaka sitt kommande samarbete och många undrar hur ormen ska tolkas, som någonting bibliskt eller rent utav en fallossymbol.
Den bilden av henne som en oskyldig liksom, tonårsidol, den sitter så hårt liksom, fast klistrad in i människors hjärnor att de har svårt att inse att hon kan gå vidare och att saker och ting faktiskt kan vara på hennes villkor. Det var då hon tog över kontrollen av både sin kropp och sin sexualitet och sin egen person.
Britney svarar när Oprah frågar.
When you are dancing with a python around your neck, the whole idea is what? The python represents what?
Jungle, like at the very beginning, I'm in a cage and I had a tiger with me.
Yeah, I saw the whole thing. And so the python is just a whole part of the jungle feel.
Yeah, to make it very theatrical.
Okay, it was very theatrical. Well, Britney Spears really has come a long way from the young girl we met on the Mickey Mouse Club. Can you believe it yourself?
...2002 utser tidningen Forbes Britney till världens mest inflytelserika kändis. Hon är den mest eftersökta personen på nätet flera år i rad. Men hon börjar anklagas för att ha blivit en diva. Under året avbryter hon en föreställning i Mexiko och kommer sent till en premiär i London. Hennes största fansida stänger ner med förklaringen att Britney inte bryr sig om de gamla fansen. Nu ska hon också göra debut på vita duken. Hon kommer till Sverige för att promota filmen. Och SVT får några minuter av stjärnan. Nu börjar Britney rejält tröttna på frågor hon inte gillar.
Do you feel ever feel like a product?
A product?
Yeah.
No.
Have you ever thought, no, I can't do that, I can't look like that because a lot of young people look up to me.
No, it's not that deep, man. I wear what I want to wear every day. If I want to wear something with my ass hanging out, I will.
Do you ever hesitate to have what many people would call a sexy image?
No.
It's not a problem?
No. Mm-hmm. I'm tired of interviews. That's what I'm tired of. I'm tired of people looking at me the way you're looking at me right now and analyzing me.
Britney och Justin Timberlake går på röda mattan. Stämningen mellan paret är förändrad. En journalist från The Insider hinner ställa några frågor till stjärnparet. Justin och Britney möter knappt varandras blickar. De står decimeter ifrån varandra. Tillbaka i Britneys villa börjar Justin och Britney bråka. Bråket håller på i flera dagar och resulterar i att det ikoniska paret gör slut. Justin är rasande, hjärtekrossad och kör snabbt hem till sig. Där börjar han skriva ner sina känslor. 2 timmar efter att de har gjort slut har resultatet blivit en låt. En skör Justin Timberlake intervjuas av Barbara Walters.
I promised to her that I wouldn't say specifically why we broke up.
You've been quoted as saying something very bad happened. You can just clear up this. The impression is that Britney did something very bad that hurt you. She had a relationship with somebody else. Was there an incident?
Honestly, I mean, you know, we're not perfect. I don't judge anybody.
Alla vill veta varför deras favoritpar har gjort slut. Pressen har alltid skrivit om henne, men nu skriver de vad som helst.
Det var ju väl först nu som hennes giftiga relation med liksom paparazzi-fotograferna började. Det här var ju första gången man faktiskt fick liksom konkret ta del av hennes privatliv i och med hennes första liksom offentliga förhållande. Och nu när det här hade kommit ut om att hon kanske hade varit otrogen, så var ju liksom medier och paparazzi-fotografer fast beslutna att de skulle ta reda på vad som hade hänt.
Justin läcker mer intima detaljer än Britney. När de möter Diane Sawyer spelar programledaren upp ett ljudklipp för Britney.
Timberlake has made a kind of sport out of public retaliation.
Hot 97. The Star and Buck Wild Morning Show. Justin Timberlake is in the house. And I just want to ask you one question. Did you Britney Spears? Yes or no?
Oh, man.
Come on, man.
Okay, I did it. No, yeah!
It was a really weird time and I just felt very exploitive. It was pretty rough. Yeah.
Till slut bryter Britney ihop.
Yeah, it's kind of weird.
Ah, weird. Hello.
Oh my goodness. Hello. Ew. Strong Britney. Yeah, it was a weird time. Ew. I'm embarrassed. Can we stop?
Hon skriver en låt som heter Everytime, som är liksom lite som ett svar på hur sättet han hanterar deras uppbrott på, som väl handlar om saknaden och typ att försöka finna sig ensam i en värld som är mörk liksom. Och hon har gjort den liksom själv, och det tycker jag är så jävla fett, därför att när många säger då att hon är en produkt och skapad och inte gör något själv, så är liksom en av de största milstolparna i hennes karriär en låt som släpps som är gjord helt själv.
Britney låter sin agent Larry Rudolph meddela att hon ska ta en paus från musiken.
I det här skedet så känns Britney väldigt, väldigt ensam, därför att hennes föräldrar har skilt sig och där kan hon liksom inte riktigt söka tröst. Hon har ansvar att liksom se till att massor av människor under henne, kring henne får betalt, och så tror jag att hon liksom har ganska lite vänner, för det är väl svårt att bilda vänskapsrelationer när man jobbar hela tiden ända från att man är barn liksom. Så hon har ju sina dansare, skulle jag säga, och stylister liksom.
Det här är första gången som hon är ledig i hela sitt liv, och hon får panik. Hon ringer agenten igen. Istället för att ta en paus färdigställer hon sitt fjärde album In The Zone. Hon samarbetar med barndomsidolen Madonna.
Hon har nog aldrig haft så himla stort inflytande över musiken som hon hade på det här albumet. Både musiken i sig, hon gick från den här tuggummi-poppen och experimenterade väldigt mycket. Det var både så här dansmusik och house, och det var reggae och hiphop. Men också att det var, hon har aldrig varit så personlig i sina texter som hon blev nu. Hon var ju nästan med och skrev de liksom majoriteten av låtarna på albumet.
Britney vet inte hur man är ledig utan att det väcker stress. Nu dras hon till någonting annat. Någonting som dämpar för stunden. Los Angeles klubbscen.
Hey Britney. Are you ready? Are you? And no one cares. It's within my hair, it's pulling my waist. To hell with stairs, the sweat is dripping all over my face. And no one's there, I'm the only one getting up in this place. Tonight I'm here for the beat of the drum, gotta keep it that way. It's like you're trying to take on the music, it's like a competition.
På nya skivan In The Zone finns låten Toxic. För den belönas Britney med sin första och enda Grammy. Soundet på den nya skivan är mer klubbigt. Det passar Britneys nya livsstil perfekt.
Hi Britney.
How are you, Britney? You looking good, Brit?
Nu verkar det liksom som att Britney helt plötsligt är öppet mål eller hett villebråd för media och skvallerpress. Och hon börjar också gå ut mycket mer och festar och liksom dyker upp full. Alltså så här, hon är lite mer wild child än vad hon någonsin har varit tidigare, för man har liksom inte sett henne på så klubb eller paparazzi-bilder innan. Men helt plötsligt börjar det liksom finnas sprickor i den här perfekta fasaden.
Programledarna i talkshowen Regis and Kelly undrar om den nya Britney är här för att stanna.
So now how do you find the balance, you know, that tricky little balance between all the celebrity and the reality of life?
You know what, you have to you know, spend time with your family.
But Britney, there's always this picture of you in a club at night, you know, well, going think... like this.
Oh, no, not like that. Not like that.
That was a good move, that was good. That was very good.
Det är 2003 och MTV Music Awards. Den här gången är det Madonna som vill att hon ska uppträda med henne tillsammans med Christina Aguilera, den som Britney alltid blir jämförd med. Ur en jättelik tårta stiger Britney Spears ut i vita kläder och vita laxstövlar. Hon sjunger symboliskt nog Like a Virgin. Tätt efter henne kommer Christina Aguilera. De fortsätter låten ihop till att musiken stannar tvärt. Och brudgummen kommer fram. Det är Madonna, helt klädd i svart. Madonna har Britney och Christina på varsin sida och de sjunger och dansar synkroniserat. Och så händer det. 2000-talets mest omtalade kyss. Britney lutar sig fram för att kyssa sin svartklädda brudgum. Madonna möter hennes läppar.
Hon kysser Britney och kysser Aguilera som typ rivaler och nästan ovänner. Och Madonna då liksom nästan passed it on, vet, från drottning till en ny prinsessa eller ny drottning.
Britney Spears har gjort det igen. Ännu en VMA-gala har kommit att handla om vad hon har gjort på scenen. 2 veckor senare har Oprah Winfrey Madonna i studion. Nyfikenheten kring kyssen finns fortfarande kvar.
The world is still talking about it.
Hasn't anyone ever seen two girls kiss before?
Well, I don't know if most of America has, have you?
Britney är hemma i Kentwood för att fira jul. Istället för att tillbringa den med sin familj hänger hon med sina gamla vänner. En av dem är barndomskärleken, Jason Alexander. Många i Kentwood har gift sig och till och med skaffat barn. I stark kontrast till Britney, som aldrig varit i närheten av ett normalt familjeliv. Efter ett bråk med mamma Lynn får Britney en idé. De ska festa, men Kentwoods uteliv är bristfälligt. Britney beställer ett privatplan för att flyga dit festen är. Hon tar med sig Jason Alexander.
Skithaga på ecstasy så gifter de sig i Las Vegas, och det blir sån jätteultra damage control från teamet som ska annullera bröllopet. Pressen har ju redan fått reda på allt det här och publicerar det liksom.
Paret skiljer sig efter 55 timmar.
Där börjar väl det första frågetecknet, bara oj, Britney kanske inte är så perfekt som man tror, utan vad är det här för sjuk grej? Det här låter ju som en riktigt jävla fyllo.
Eftersom jag tidigare gjort en liten profetia-aktig låt, Lucky, om hennes situation och kommande mående, så hade jag skissat på en låt som heter Britney's Gonna Snap. Indikationerna var nog att rent logiskt så snappar man nog i den här situationen som hon är i, och lite såklart, bor man som jag då i Hollywood så hör man snack och så.
Alexander Kronlund spelar in skissen med en demosångerska.
Den här låten blev såklart aldrig varken färdigskriven eller inspelad, för att managern kände sig, när det där är lite känsligt och nära.
Demon har aldrig spelats förrän nu.
2, 3, go!
Come on! Britney's gonna snap!
doing shit. So we totally went to just go get some fucking cigarettes and some beer, 'cause you know what, we're getting fucked up. We're getting fucked up and we're swallowing pills. I don't even know what's up, when don't know. I don't even know, no, I'm gonna eat, no.
Britney Spears är den artisttypen som vanligtvis dör som 27-åring.
Britney börjar dejta på jobbet. Hon träffar bakgrundsdansaren Kevin Federline.
Kevin Federline är en bakgrundsdansare på någon av hennes turnéer och de blir liksom tillsammans och ganska snabbt blir det liksom en sån där, det finns bara de två liksom.
Britney intervjuas av Diane Sawyer. Under lösnaglarna är hennes egna nedbitna. Hon berättar om det hon längtar efter.
I would love to have a family. That would be when I'm the most content. My kids and just, I mean, that's, they become your life. It's not all about you anymore and you have a focus that's so beautiful.
Natasha Asarmi igen.
De gifte sig i juli 2004. Det väcker ju väldigt, väldigt stora reaktioner just att det är han. För han hade ju precis gjort liksom, slut med sin förra flickvän. Hon är gravid med deras andra barn när det här händer och när han förlovar sig.
Kevin Federline stämplas som en bad boy. Britneys redan giftiga relation till pressen blir inte bättre av hennes två äktenskap.
Ganska snabbt så är de liksom, har en reality show på MTV om sitt förhållande och så här stökigt och hon är lite trashy helt plötsligt. Så här ofixad i håret och mycket ostbågar och kaffelatte som Starbucks.
Britney och Kevin bestämmer sig för att visa upp hur det ser ut inifrån deras förhållande. De spelar in den osminkade reality-serien Chaotic. Den visar upp allt annat än en perfekt yta.
Is it just the sex?
The kisses are really good. The sex is really good.
Jag tror att när hon väl tar paus efter att ha jobbat stenhårt ända sedan barnsben så blir det lite fritt fall. Och det hon har då som referensramar till ett liv som inte är på scen, det är Kevin Federline. Och då blir det den här lite som man kallar för trashy liksom, livsstilen. Hon börjar se väldigt så ovårdad ut den här tiden och det kritiseras hon jättemycket för i media. Jag tror att hon blir lite så här fetlagd för hon inte så här längre står och dansar dagarna i ända. Och det är ju säkert jättetraumatiskt för henne liksom. Och de blir ganska snabbt med barn.
Paparazzi-fotografer svärmar omkring hennes minsta steg. Och det blir värre när Britney, 24 år gammal, får sitt första barn, Sean Preston.
Hon förföljs liksom ständigt av 20-30 personer med kamera som tar bilder. Och jag tror att hon mår extremt dåligt över det här därför att jag kan gissa att Britney själv inte heller är helt vuxen. Eftersom hon hela tiden sedan hon var barn levt ett liv i industri och bransch liksom. Så jag tror att det kommer få ödesdigra konsekvenser senare.
När Britney och handlar skuggar 10 paparazzi-fotografer henne till affären. Redo att försöka ta en bild på vad hon handlar, hur hon parkerar och hur hon håller sitt barn. Plötsligt tas en bild av Britney när hon kör bil. Hennes son, Sean Preston, sitter i hennes knä i förarsätet. Prestons dom faller. Hon utses till världens sämsta mamma. Plötsligt sitter Britney i en intervju med Matt Lauer i NBC och får frågor om moderskap.
It's not like, did Britney record a bad song?
Mm-hmm.
Is Britney wearing a bad outfit? Is Britney in a bad marriage?
Yeah.
Is Britney a bad mom?
Mm-hmm. I mean, that's America for you.
Yeah, but yeah. As a mother, that has to hit pretty close to home.
Mm-hmm.
Make you weep?
Yeah.
Vidare i intervjun frågar Matt Lauer om det som plågar henne mest. Paparazzins häxjakt.
What do you think it'll take to get the paparazzi to leave you alone?
I don't know. I don't know.
Britney spänner ansiktet och kniper ihop läpparna. Men tårarna rinner ner för hennes kinder.
Is that one of your biggest wishes?
Yeah. It's okay. I would like for them to leave me alone. You have to realize that we're people. And that we just need privacy and we need our respect. And those are things that you have to have as a human.
I intervjun är Britney gravid med parets andra barn. Barnen är hennes allt. Men familjelivet ska visa sig vara svårare än hon trott. Och hon skiljer sig från Kevin Federline. En ny skild Britney Spears staplar ut från en klubb i Los Angeles. Dåtidens it-girl Paris Hilton hjälper Britney in i en bil. Britney vinglar i sin korta klänning. När hon sätter sig i bilen tar fotograferna bilder underifrån.
Guys, don't be perverts.
Sorry.
Innan de startar rusar Lindsay Lohan ut från klubben och pressar sig in i baksätet.
Lindsay!
Fotograferna måste flytta på sig så att de kan köra iväg. Paris Hilton ger Britney smeknamnet The Animal för att hon inte tänker innan hon gör. Britney har inget stopp. Varje vecka har skvallerpressen något nytt att skriva om The Animal. Fox News följer spänt utvecklingen efter hennes skilsmässa.
Developing tonight, Britney Spears could lose custody of her children, claims to have seen Britney using drugs.
Det är 2007. Britney sitter i sin vita Mercedes. Hon är vild i blicken och har på sig en rosa peruk. När hon stannar bilen rusar 20 paparazzi-fotografer fram från ingenstans och frågar hur hon mår.
How are you doing, Britney?
Britney svarar med en konstig brittisk accent. Hon kör planlöst runt om dagarna, ensam, ibland hög på piller och leker med fotograferna. Britney kör till platser långt upp i bergen men hoppar aldrig ur. En gång kliver hon ut i sin egen bil och hoppar in i en av fotografernas och ber dem styra vart de ska. Britney faller ner i ett mörker. Hon saknar sina söner när de är med Kevin. I ett bråk med Lynn anklagar hon sin mamma för att ha förstört hennes liv. Och kort därefter klipper hon kontakten med sin familj. Även skivbolaget får svårare och svårare att få tag i henne. Katt- och råttaleken mellan henne och paparazzin har övergått i ett uppror mot alla som har bestämt över henne. Mot alla som har fått henne att hamna i den situationen hon befinner sig i just nu.
Vid den här tidpunkten så ser vi nog Britney Spears som ett så nöje genom att få se en människa förfalla och liksom en spillra av ett människoliv som uppenbarligen inte mår bra, men det blir på något sätt som nöje, eller som när vi följer reality-serier eller tävlingar i tv liksom. Amy Winehouse knarkar liksom rakt ut ihjäl sig framför allas ögon. Så det är liksom en väldigt speciell tidpunkt i massmedia. Britney Spears har nog gått vid det här laget väldigt långt bort ifrån att vara en popstjärna liksom på alla läppar till att vara någon sjukt djur i bur som vi kollar på i underhållande syfte när hon fördärvar sig själv.
Det är mitt i allt det här som Britney rakar av sig håret. Samma dag har hon varit inne på rehab men skrivit ut sig själv efter 24 timmar. Inför en hel värld rakar hon av sig håret själv på Estetognosis salong. Håret faller. Och det är ju Britney Spears också. Men det är en symbolhandling. Hon befriar sig själv och världen för evigt från den oskyldiga skolflickan med två tofsar. För en kort sekund har hon total kontroll.
It's Britney, bitch.
Britney ska uppträda på VMA-galan. Hon är van. Det är hennes arena med tajta shower och spektakulär koreografi.
Ganska snabbt dock blir det ju comeback för henne, vilket alltid är med Britney. Hon får liksom inte så långa pauser. Och då gör hon skivan Blackout, som är hennes karriärs bästa album enligt många. Och det är ju sjukt liksom. Men det är liksom då hon hittar det här elektroniska downsoundet som ändå är sjukt dirty och R&B. Alltså den är sjukt bra, den skivan. Första singeln är Gimme More och hon ska promota den med att uppträda på VMAs.
Men den här gången är det annorlunda. Britney har på sig svart BH, trosor och stövlar. Ovanpå den avrakade gässan har hon fått på sig en dåligt gjord peruk. Med tom blick lyckas Britney följa efter i var sjätte danssteg. Hon mimar knappt låttexten. Publiken skruvar nervöst på sig och reaktionerna kan inte vänta.
So Britney Spears was at the Video Music Awards for MTV and apparently it was a disaster.
Programledarna för showen The Young Turks kommenterar uppträdandet.
And everybody was expecting so much and we got Kaka.
She looks a little slow. Oh, what was that giggle? That was like and that ass looks pretty damn big. No, she looks fat, dude. I mean, I know it's ridiculous.
Det här var väl i brytpunkten mellan forntidens kändisjournalistik och den kändisjournalistik vi har idag med 24/7 updates om allt och alla liksom. Så jag tror inte riktigt det fanns några prejudikat för hur man beter sig mot en kändis som det stormar kring liksom.
Men så kommer en protest från ett oväntat håll.
Do we really want to see a 25-year-old woman leave behind two children and die? Have we learned nothing from Anna Nicole Smith? I know it's hard to see Britney Spears as a human being, but trust me, she is.
Chris Crocker sitter i sitt vardagsrum med ett lakan över sig. Som hemligt homosexuell i en hårt hållen kristen familj kämpar han för att vara den han är varje dag. Han känner igen sig i Britneys kamp, den han ser på TV, och det tröstar. När han ser de hatiska kommentarerna efter Britneys uppträdande sätter han på sin webbkamera. I en kort blond frisyr med mycket eyeliner talar han rakt in i kameran.
Det tror jag är ett klassiskt sånt gay-ikon händelseförlopp. Att gays börjar inte gilla en artist förrän den har fått en motgång och sen tar sig ur det. Identifiera sig med någons kamp, liksom, att någon har tagit sig ur ett så dåligt liksom förhållande eller att den har kämpat sig tillbaka mot alla odds efter en dipp i karriären, vad som helst det nu kan vara, kan man liksom koppla ihop med sin egna kamp då som utanför eller annorlunda.
What you don't realize is that Britney's making you all this money and all you do is write a bunch of crap about her. She hasn't performed on stage in years. Her song is called Give Me More for a reason, because all you people want is more, 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 more! Leave her alone! You're lucky she even performed for you bastards! Leave Britney alone! Please!
Klippet med Chris Crocker på YouTube ses ungefär 35 miljoner gånger. Det blir en av de första riktigt stora virala YouTube-klippen. I kommentarsfältet myntas termen If Britney can make it through 2007, you can make it through the day. I'm missing American dreams since I was 17. Don't matter if I step on the scene or sneak away to the Philippines. They still gonna put pictures of my derriere in the magazine. You want a piece of me? You want a piece of me? I'm this bad media karma. Another day, another drama. Guess I can't see the harm in working and being a mom. And with a kid on my arm, I'm still an exception. And I, you want a piece of me? I'm Mrs. Lifestyle, the rich and famous.
You want a piece of me?
I'm Mrs. Oh my god, that Britney shameless.
You want a piece of me?
I'm Mrs. Extra, extra, it's just in.
You want a piece of me?
I'm Mrs. She's too big, now she's too thin.
You want a piece of me?
Britney sitter på toalettgolvet med sin yngsta son i jättevillan i Los Angeles. Hennes nu ex-man, Kevin Federline, har bett sina livvakter hämta sönerna. Kevin har fått temporär vårdnad om barnen. Men Britney vägrar att släppa dem ifrån sig. Barnen måste vara nära henne. I desperation låser Britney in sig på toaletten med hennes son Jaden och öppnar inte trots att de bankar på dörren. Efter 1,5 timme anländer polis, ambulans och brandkår och slår in dörren. Britney försöker kämpa emot men läggs på en bår. Hennes mörka hår är utspritt över britsen och hon är fastspänd från armarna och neråt. En helikopter cirkulerar ovanför den enorma villan och sänder live. Det går att följa på nyheterna när stjärnan går i 1,000 bitar. När en mamma förlorar allt.
Without a doubt, it is the most disturbing sight we've seen in Britney Spears' long and public collapse. The apparently out-of-it pop star is strapped into a stretcher and taken to a Los Angeles hospital.
Britney skrivs in för psykiatrisk vård. I så dålig form att familjen ansöker om att omyndigförklara henne. Den här gången är det inte mamma Lynn som får bestämma, utan Britneys pappa, byggjobbaren Jamie, blir utsedd till förmyndare.
Många som lyssnar nu tänker jag också har säkert Avicii i minnet och hur oledig han var och hur han mådde och var ung. Man tänker att Britney egentligen var säkert, en lieman stod nu där och andades runt henne också när hon var 27 och hon bara liksom duckade för lien med någon millimeter och raka av håret istället.
Det är 2008. Ett år har gått sedan fiaskot på VMA-galan. Britney har ringt upp ett filmteam på MTV. Hon vill att de ska filma hennes comeback. Dokumentären kommer få namnet For the Record. Hon ska börja jobba igen.
Do you feel ready to put yourself back into the spotlight?
I've been through a lot this year. Well, actually the past 2 or 3 years. And my trust has really been battered. I've definitely grown up. Big time. You know, I'm very weary of a lot of things, you know. So, very protective of myself. Sometimes it can get kind of lonely. You're guarded, you know. You have to be that way. Otherwise, you get taken advantage of and get in situations like I did the past year. I had totally lost my way. I lost focus. I lost myself. I had that type of nature within me that wanted to rebel out. I never wanted to become one of those prisoner people. I always wanted to feel free and get in my car and go and not let people make me feel like I had to stay in my home. I think that was always the part of me that kind of got me in trouble.
Britney gör sitt sjätte album Circus. Den här gången är hon tillbaka med sitt gamla team. Hon är i studion med Max Martin och Alexander Kronlund igen.
Ja, men det kändes som att det var en ny stark skiva och som var härlig att vara med på för att hon kände som att hon är stark igen och liksom hon är tillbaks. Men den, och det är lite så här, lite en comeback för Cheiron-stilen fast på ett nytt sätt. Det vill säga melodiöst, lite roligt och bombastiskt, lite som förr.
En av Britneys nya låtar får Fox News Megyn Kelly att höja på ögonbrynen. Me,
Well, the line we bleeped out, if you seek Amy, doesn't make any sense, does it? It's not supposed to. If you say it quickly, it basically spells out the F word and then me.
En skön grej med Britney är att hon också har en kaxig personlighet och styrka som hon, om humor och självdistans som dyker upp då i låtar. Jag är med där på en låt som heter If You Seek Amy som verkligen är att giddra och busa och tjafsa och kaxa sig. Ett sätt att sjunga fuck me utan att kunna bli stämd i rätten.
2009, några månader efter att nya skivan släppts, får svenska trummisen Johan Svensson ett samtal mitt i natten.
Om jag var ledig så gör ett jobb till helgen. Och jag bara, okej. Okay. Trummisen som de var ute på turné på circus-turné med Britney, hans mamma hade dött. Och han ville gå på begravningen. Och han var tvungen att ha en vikarie. Fick jag 24 låtar jag skulle lära mig på 24 timmar. Ja, det är bara så här, okej, okay, nu har jag en chans.
Britney har inte varit ute på vägarna på 5 år. Johan säger ja och sätts direkt på ett plan till Chicago för att gå rakt ut på scenen.
På cirkusturnén var allting som en circus. Så vi satt ute på hörnorna, så vi satt nästan mitt i publiken också. Det var så mycket tjejer som skrek. De skrek så mycket så att när vi började spela då hörde jag ingenting. Jag fick skruva upp min medhörning som jag hade nästan på max. För det var sånt jäkla liv i arenan. Det har jag aldrig hört innan. Det var första gången jag bara... Det är ju inte klokt så folk skriker alltså.
Johan Svensson som är uppvuxen på en bondgård i Skåne sitter nu och spelar inför en skrikande miljonpublik. Han slår trummorna hårt till melodierna av de nya singlarna. If You Seek Amy, Womanizer och såklart några gamla hits.
The circus is in town.
It is being called one of Hollywood's biggest comeback.
Britney Spears är tillbaka.
Det var första gången jag kom i kontakt med.
Men Britney Spears pappa förblir hennes förmyndare. Men hon återfår delvis vårdnad av sina barn. Livet är skyddat och långt bort från paparazzi, skrikande fans och nattklubbar.
Hon helt enkelt slets i fram och tillbaks och hade nog inte styrkan att stå emot det. Eller den tryggheten i sitt liv runt om sig kanske. När vi sen har jobbat med henne senare då så har hon blivit lite mer och mer i behov av skydd.
Det är en annan Britney som kommer till studion nu.
De låter jag spela in med henne, som jag har skrivit, som har spelats in av henne senare, har hon sjungit in dem med en person som hon känner sig trygg med, som är lite avskiljt, och sen så får vi klippa ihop den sången sen och lite mer så, i stark kontrast till 10-15 år tidigare. Inte de här 10 timmarna på Cheiron när man står och bara en tagning till, en tagning till.
För att slutföra kontraktet med Jive hon skrev som tonåring ska hon göra 2 album till. De senare kommer att vara mer inspirerade av klubbscenen trots att Britney sedan länge är borta från den. 2013 ska Britney avslöja något stort.
She'll be taking up a 2-year residency at the Planet Hollywood in Las Vegas.
Vegas show är ju liksom, då är man over the hill. Då har man inga nya skivor eller liksom nya hits, utan då står man där kväll efter kväll på något kasino och sjunger sina gamla örhängen liksom. För folk som har åldrats med ens hits. Men hon lyckas väl göra det med värdighet och slår liksom rekord och har jättekul show. Och alla som går är väldigt så skitnöjda med det liksom. Så det är ju kul för henne. Och jag tror att hon har mått väldigt bra av det eftersom att hon kan vara på ett ställe med sina barn. Och inte åka omkring massa och så. Hon får ett litet fotfäste liksom.
Britney Spears svenska trummis Johan Svensson får ett erbjudande att vara med på alla föreställningar.
Vad hon har gjort i Vegas, liksom, man kan inte tänka sig med Britney Spears, men innan showen gick igång, Peace and Me, så hade de sålt slut på alla biljetterna. Och det har bara hänt 2 gånger innan i Las Vegas historia, och det var Liberace gjorde det, och Elvis Presley. Då får man lite perspektiv att det är helt galet alltså. Så hon var den första som började i Vegas med det här. Det är ett nytt koncept att att nu börjar alla artisterna köra där. Och det var egentligen Britney som började med det.
Efter att Britney Spears gjort succé med Vegas Show så har väl J-Lo, Lady Gaga, det är liksom så här, nu kommer en massa andra artister som nog aldrig hade gjort Vegas Show annars också dit liksom. Så hon har ju definitivt varit en player i det spelet att föryngra Las Vegas nöjesscen.
Britney är tillbaka i Sverige. Det är 20 år sedan hon gjorde Baby One More Time. Nu har det kommit en ny skiva. Hon är i lilla Sandviken med sin Vegas Show. Natasha Azarmi på plats på uppdrag som kritiker.
Det var ju lite det man typ tänkte när man såg henne göra sin comeback på VMAs. Att det var sorgligt liksom hur distanserad hon var, hur tom hon var i blicken. Och det var liksom, trots att jag inte hade några förväntningar så var det var till och med sämre än vad jag hade förväntat. Men jag förstår att det för många är väldigt, liksom, väldigt stort och ser Britney väldigt nostalgiskt. Jag förstår att det betydde mycket för många som var där. Men musikaliskt så fanns det inte så mycket att bedöma. Och återigen så handlade det inte ens om att så här, okay, hon sjunger inte live och sådär. Det vet vi vid det här laget. Men det handlar om att hon bara... Det är så sorgligt när man ser en artist som verkligen inte ser ut att vilja stå där på scenen.
Kritikerna sågar showen. De tycker att hon inte ger någonting alls. Men publiken älskar den. Precis som dynamiken alltid har varit mellan kritiker och publik när det gäller Britney. Showen är uppbyggd som en cirkus och slutsåld. Och det är dans och koreografi från början till slut. Med olika klädbyten i bodys i glittriga material. När föreställningen är slut åker hon tillbaka till ett skyddat liv med sina söner. Kanske har Britney Spears fått det liv hon behöver. Ett inrutat liv med dans, show och sina barn. Hon får göra det hon är bra på.
Det känns som att människan och kulturen behöver en Marilyn Monroe eller en Britney Spears. Vi bara kallar det lite olika och efter lite olika tider ser det olika ut. Kollektivt så vill vi ju skapa en sån här figur. Man skulle kunna bara ha det i en film, men det är mycket köttigare och saftigare om det är en riktig människa. Som vi tillsammans kan beundra och så. Men det blir lite trist att beundra i längden. Så det vore härligt att förstöra och krossa också. Och sen lite kanske också hjälpa upp igen. Så leker man sådär med ett utvalt människoliv. För inte så länge sedan var jag i ett hus och gick runt med Britney Spears. Alltså i ett hus som Marilyn Monroe hade bott i under 50-talet. Och hon betedde sig och man såg hennes ögon att hon... hade någon själslig connection med Marilyn Monroe. Det såg ut som att hon tyckte det själv. Jag kände det också.
Britney Spears föddes in i poppen. Hon var världens mest kända artist. Hon offrades för paparazzi-kulturen. Hon överlevde 2007. Och hon kom tillbaka.
För mig är Britney Spears lite som Jesus typ. Det har gått dåligt för henne, men hon reste sig upp.
Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om Britney Spears. Dokumentären gjordes våren 2019 av mig, Matilda von Essen. Producent var Wendela Lundberg, exekutiv producent Ulla Svensson och tekniker Fredrik Nilsson. Programmet är en produktion från Tredje Statsmakten. Låtlista och information om ljudklippen vi använder i dokumentären finns på webben.